Våra konfirmander kommer att få en bok som gåva som avslutning idag. En andaktsbok, 365 andakter. En bok som heter En Gud, en plan. Och jag tänkte utgå från de här tre punkterna i min predikan idag. En Gud, en plan, ett liv. Vad innebär det för någonting? Och då börjar jag med den första då. En Gud. Ja, det kommer utifrån första budet. De där 10 budorden som jag tror de flesta i alla fall läste i skolan. En del kan fortfarande. Och det där första budet lyder just: du ska inga andra gudar hava vid sidan av mig. Vad innebar det då för dem, Israels folk? Det här är ju jättelänge sedan, ungefär 3,500 år sedan. Det var så att Israels folk var slavar i Egypten. Hade varit det under ganska många år, under 400 år faktiskt. Och så hade Gud befriat dem från slaveriet i Egypten. Och de var på väg därifrån in i det land som de skulle få, till Israel. Och i Egypten fanns det många gudar. Man tillbad alla möjliga gudar i Egypten på den tiden. Det berodde på vilket behov man hade i livet, så bad man till olika gudar. Det fanns en väldig massa olika gudar man bad till. Och för att börja om och komma till rätta med det, så började Gud, sa de, det första budordet till Israels folk när de var på väg in i landet: ni ska inte ha några andra gudar. Ni ska ha en Gud, inte massa olika, utan en Gud. Om vi går fram ungefär 1500 år till Jesu tid, vad säger Jesus om detta då, att ha en Gud eller flera gudar? Han säger så här i Matteus 22, 37-39. Det säger han så här: du ska älska Herren din Gud av hela ditt hjärta och av hela din själ, av hela ditt förstånd. Detta är det första, största och första budet. Sen kommer ett som liknar det: du ska älska din nästa som dig själv. Vad betyder det då? Det är ju för 2000 år sedan. Första för 3,500 år sedan, de pratade om att vi ska ha en Gud. 2000 år sedan, vi ska fortfarande ha en Gud, det är bra. Och vi ska älska Gud av hela vårt hjärta och hela vår själ och hela vårt förstånd. Vad betyder det för oss? Vi lever ju, ingen av oss lever i Egypten för 3,500 år sedan. Så gamla ingen av oss. Inte ens för 2000 år sedan på Jesu tid. Finns det gudar som vi tillber idag som svenskar? Vi är ju det i Karlskrona idag. Finns det saker som gör att vi behöver fundera på vad som styr över våra liv? Ja, jag listade några och drog upp dem på bild här. Din smarta telefon exempelvis. Eller olika sociala medier som jag vet att de här ungdomarna håller på med hela tiden. Vi gjorde ett test nämligen. Vi hade hike för 2-3 veckor sedan någonting. Och då sa vi att det är en hike utan mobil. Och det var ett ramaskri utan dess like först. Men sen när de väl hade gjort det där, när vi talade om det några veckor innan, att vi på hiken ska inte få ha någon mobil. Och ja, de protesterade högljutt kan jag säga. Men när de väl hade gjort det där så insåg det gick ganska bra. Det var ganska trevligt till och med att prata med varandra. Upptäckte de, det är ju konstigt. Sen har vi ju det där med YouTube. Och det här, det är ju gammalt, det är ungefär 10-12 år gammalt. Men det senaste är ju YouTubers. Alltså en person eller flera personer som har en kanal som man tittar på. Det kan vara allt möjligt, ja ni vet. Sen är det ju en mängd olika tv-program eller tv-serier. Nu för tiden tittar man ju inte när de sänds, det är på en gång, utan man kan ju titta när som helst. Helst ska man titta på en rad program i sträck så där. Det kan vara pengar eller jobb eller karriär som finns. Det kan vara träning eller sport. Det kan vara oändligt antal tidningar, ännu mer oändligt antal hemsidor. Det kan vara till och med droger och alkohol. Vad är det egentligen de här som är en gud i detta? Är de verkligen gudar? Ja, det behöver de ju inte vara. Mycket av det här är ju bra. Men det kan bli olika gudar om det får makt över våra liv. Om det styr våra liv, våra förutsättningar, det liv som du och jag lever. Om de här grejerna får makt över det. Kan det inte då vara en Gud som vi tillber och följer? Ja, men ta mobiltelefonen, den där smartphone som jag nu ligger den i bänken som tur är. Där har ju de flesta av oss har en sån. Vi som är vuxna, vi tittar på den ungefär 150 gånger per dag. När man är ungdom så ligger siffran på 400 gånger per dag. De här ungdomarna är inte nära. Den är inte, ja, det är inget, de ligger säkerligen på 400. Eller hur, Herman? Ja, 401. Nu, ja. Ja, men det är ju, vad är det som styr egentligen? Eller träningen, många att det är ju där, Sverige är ju nästan det hälsosammaste landet med träning och sport och så vidare. Och, så där. Och det är inget, det är jättebra att träna, det ska man göra. Men det kan ju också bli att det styr hela mitt liv. Jag anpassar, jag kan inte göra någonting, kan inte vara socialt liv, utan all fokuseras omkring träningen. Eller är det de här YouTubers, de här personerna som sitter hemma och skapar en kanal som miljoner ungdomar ut över hela världen, eller människor i vår ålder också faktiskt, tittar på och följer varje dag, som styr våra liv. Deras åsikter, deras tankar. Och vi måste verkligen följa dem så att vi inte missar någonting. Det kan ju vara så att de sänder något alldeles nytt som jag missade och ligger efter alla mina andra kompisar som tittar. Eller så kan det vara alkohol. Jag känner att jag kan inte vara utan här. Jag måste dricka lite i alla fall på helgen. Eller kanske varje dag. Men vad är det som styr över våra liv? Kan inte det också kallas en Gud som vi tillber och följer? Därför att det finns en Gud är det som styr och leder oss i livet. För mig är det så. Den Gud som jag tror på, den följer jag. Han har ju gett oss en bok, Bibeln, att följa och läsa. Det är min guide som jag följer. Som jag vill hela tiden ska vara det som jag har högst upp på listan. Jag får kämpa med det ändå. Det finns mycket annat som pockar på den där översta platsen i mitt liv. Hur det är i ditt liv vet inte jag, men det vet ju du. Vad som du tar in och du som styrs av och tar impulser av. Vad är egentligen drivkraften i ditt liv? Vad är det som styr dig? Vad fyller du det med? Ja, och så de här andra religioner då. Det här var ju andra att vi pratar inte. Det här finns ju en uppsjö. Det finns ju ett antal världsreligioner, så finns det ju hur många som helst andra religioner i vår värld. Det som är populärt idag är att man har något slags religiöst smörgåsbord. Man plockar lite av olika religioner, lite här och där. Lite från kristendomen, lite från hinduismen och islam lite grann också. Och lite andra från buddhismen och sen ja, lite new age. Och så plockar man ihop sin egen religion och så tycker man att de här grejerna passar mig. De tar jag. Det är så man gör när man äter smörgåsbord eller julbord. Det ser ut likadant. Men man plockar ju det som man tycker om. Man tar ju inte av allt, förhoppningsvis. Men så funkar ju inte det. Den kristna tron handlar om att följa en Gud, en väg. Att det finns bara ett val. Det Jesus säger tydligt. Jag är vägen, sanningen och livet. Ingen kommer till Fadern utom genom mig. Alltså en Gud, ett val. Planen då. Jag tror ju, och det Bibeln säger, är att alla människor är skapade med en plan, en tanke. Gud hade en tanke med att du skapades. Att du finns är för att Gud ville att du skulle finnas. Du finns inte här av en slump. Det finns en tanke, en plan med ditt liv. Och det här brottas ju många med, inte bara ungdomar utan även äldre. Finns det en tanke? Är det meningslöst att jag finns? Vad är mitt bidrag till världen? Eller varför ska jag leva överhuvudtaget? Det brottas ju så många med det om. Det finns det någon tanke? Ja, det finns det. Vi tror att det finns en Gud som har skapat varje människa. Där han har en plan för det. Och när jag som jobbat i församlingen några år möter människor som brottas med livet. Och sen hittar man helt plötsligt den där planen för sitt liv. Och då kan jag säga, då händer det någonting i ett människas liv, ett hjärta. Ibland så, vi jobbar ju en del som församling med missbrukare. En del har suttit i fängelse länge och gjort mycket konstiga saker och så vidare. Så hamnar de på vår LP-verksamhet som Thomas är föreståndare av att sitta på läktaren här uppe. Där de har sökt på alla möjliga sätt och ganska dåliga sätt för att hitta den där planen, tanken för deras liv. Och sen möter de Jesus i vår LP-verksamhet. Där de får tillbaka med vanliga dagsrytmen hit, ja, man får jobba lite och får komma i tid och hitta de här sociala reglerna som finns, att hur man hanterar sig bland andra människor. Och så framförallt så möter man Jesus, och så helt plötsligt så tänds ett hopp i en människas liv som har sett livet som hopplöst, helt meningslöst, och inser att allt det jag har släpat på och gjort, alla man har suttit i fängelse i nästan halva sitt liv och man har gjort mycket, mycket dumt, och så känner man att jag kan släppa allt detta, för nu har jag hittat rätt. Och så möter man människor som hittar den där glädjen, och man ser en helt annan lyster och ett hopp i deras liv. Det finns den möjligheten, för Gud har en plan för alla människor, redan från skapelsen. Det finns en text som jag tycker om fantastiskt. Psalm 139 från Gamla testamentet som lyder så här. Du har skapat mina njurar. Du vävde mig i moderlivet. Jag tackar dig för jag är så underbart skapad. Underbara är dina verk. Min själ vet det väl. Benen i min kropp var inte osynliga för dig när jag formades i det fördolda. När jag bildades i jordens djup. Dina ögon såg mig när jag bara var ett foster. Alla mina dagar blev skrivna i din bok. Formade innan någon av dem hade kommit. Det finns en Gud som har tänkt något för ditt liv redan när du var så där liten så du knappt ens syndes på ultraljudet. För jag tror att livet börjar i befruktningen. Det där lilla fostret som inte ens är knappt någonting. Redan då fanns en plan för livet. För ditt liv. Redan när din mamma kanske inte ens visste att du fanns där inne. Men hoppades. Och så växte du där. Så fanns en tanke, en plan för ditt liv. Hur det skulle bli. Du är inte till av en slump. Du är inte till för att det var massa konstiga omständigheter som helt plötsligt krockade i universum. Och så blev du till. Det finns en tanke. Gud har en plan för ditt liv. Han har lagt ner resurser i ditt, gåvor som du har, som är precis som du ska vara. Du ska inte vara någon annan, utan du ska vara du, precis med de förutsättningar som du är skapad och talanger som du har. Och jag vet många människor som idag söker just den där planen för sitt liv. Vad är det för någonting? En del upplever det som ett tomrum som man inte riktigt hittar vad jag ska fylla det med. Men så hittar man rätt så fylls det där tomrummet med Guds plan. En man skrev en gång en sång. Kristina från Duvemåla sjöng den. Björn Ulzeus, som är ateist, som inte ens tror på Gud, skrev en sång om detta. Han skrev, hon sjunger så här. När hon känner just att det där tomrummet, planen, var är det någonstans? Så sjunger hon, Gud, du måste finnas, du måste. Jag lever mitt liv genom dig. Utan dig är jag en spillra på ett mörkt och stormigt hav. Du måste finnas, du måste. Hur kan du då överge mig? Jag vore ingenstans. Jag vore ingenting om du inte fanns. Men det finns en Gud som har en plan för ditt liv. Så att inte du behöver känna att du far omkring på ett mörkt och ödsligt hav. Som bara styrs av slumpen. av omständigheter och annat, utan det finns en Gud som har lagt ner en plan i ditt liv som du kan hitta när du söker honom. Det finns en Gud, en plan för ditt liv. Och så den sista punkten då. Ett liv. Vi har bara ett liv. När det blir game over på ditt liv så finns det ingen knapp att trycka på där det står try again. Den generation som växer upp nu, de har ju, jag spelade någon konstig tv-spel med två streck som man, här i 70-talet, ja det känns som stenåldern, men det var det. Jag vet inte ens om det stod game over där, men det finns de här ungdomarna och ni äldre spelar ganska mycket spel i era mobiler. Och då är det lätt att det, ja, men det är ju lätt när man misslyckas, du bara trycka på try again eller börja om för början, eller du har 10 liv, det är bara att köra på hela tiden. Men sånt är ju inte livet i sig, eller hur? Jag tror att vi ibland präglas av vår samtid där, allt från Candy Crush Saga till Counter-Strike. Där man kan bara vänta på ett nytt liv om man väntar tillräckligt länge, eller trycka på try again. Men så funkar ju inte det riktiga livet. Vad är det som händer då när man kommer dit där det blir game over, vi dör vid livets slut? För det är ju så för oss alla att en dag så dör vi. Det blir game over. Men finns det då inget mer? Tar det slut där? Det finns ju några religioner som tror på att det finns en try again-knapp. Så att man föds till något annat beroende på vad man har gjort. Men det säger inte Bibeln. Bibeln säger något annat. Några bibelord, Johannes 3:16, den välkända versen som kallas Lilla Bibeln. Så älskade Gud hela världen att han gav den sin enda son för att de som tror på honom inte ska gå under utan att ha evigt liv. Och Johannes 11, jag är uppståndelsen och livet. Den som tror på mig ska leva om man än dör. Och den som lever och tror på mig ska aldrig någonsin dö. Livet är ju en gåva som du och jag har fått. Ingen av oss har gjort någonting för att vi skulle bli till. Ja, men så är det ju. Det är någonting man totalt inte kan påverka. Att vi skapades, vi blir till. Vi kan tacka massa människor, framförallt våra föräldrar, att vi finns till. Men vi kan ju inte göra någonting till det. Vi fanns ju inte innan dess. Livet är en gåva till oss alla. Sen är det upp till var och en av oss att göra det bästa av den gåva vi har fått i livet. Fylla den med bra saker eller dåliga saker, det är upp till oss. Därför att Gud har skapat alla människor med en fri vilja. Att följa en Gud, en plan eller göra något annat av sitt liv. Det är upp till dig. Det är inte upp till de vänner som finns runt omkring, din familj eller omständigheter, det är upp till dig. Alla människor har ett val. Att göra det bästa av det liv som du har fått. Och Bibeln säger, och Jesus säger, att det behöver inte vara slut när det är game over. Att det finns ett liv också efter döden. Ett evigt liv för den som väljer att tro på Jesus Kristus. Det är det som Bibeln säger och som vi tror på och jag tror på. Att det inte tar slut en dag. De flesta av oss vet ju inte när det blir. Precis alla, ingen vet det. Vi kan förbereda oss på olika sätt inför den dagen. Men den kommer oavsett om vi vill det eller inte. Men vi kan välja om det är slut där. eller om det kan finnas en fortsättning. Tro på ett evigt liv, det som Jesus säger och Bibeln säger och som vi tror på. Valet är ditt, den fria viljan som alla människor har. Du får själv välja om du väljer att tro på en gud eller flera gudar. Valet är ditt. Oavsett om du är gammal eller ung eller var du befinner dig i livet, så får du välja att följa en gud eller flera gudar. Vem som ska påverka ditt liv, vem som ska vara då överst på listan som du följer. Det är ingen annan som bestämmer det. Det gör du. Jag tror att det finns en Gud. En Gud som jag väljer att följa. Vad du väljer, det får du stå för. Du får också välja om det finns en plan för ditt liv. Om det finns en mening, ett syfte, en tanke med att du finns. Eller om du finns till bara av en slump. Att du existerar på grund av olika omständigheter som kolliderade i ett tomt eller kaosartat universum, så blev du till. Att det är det som styr omständigheterna eller ödet eller vad du nu kallar det i ditt liv. Det är det som styr dig. Var du hamnar i livet, vilka vad som händer i ditt liv. Ja, det är, jag kan inte påverka det. Det är en massa andra och faktorer runt omkring som påverkar det. Nej, så är det faktiskt inte. Det finns någonting. Jag tror att det finns någonting nedlagt i varje människa som är från Gud. Som är en plan för just varje människa. Men också här finns det ett val. Du får välja det om du tror på det. Att det finns en Gud som har skapat allting. Att Gud också skapat dig. Och att det finns en plan för ditt liv. Det valet är ditt. Inte mitt och inte dina släktingar och familjs eller kompisar. Det är ditt val om du känner att du vill välja. Det finns en plan för ditt liv som du kan söka själv eller tillsammans med andra. Mycket av det som vi jobbar med under vår konfirmationssamlingar. Att hitta den där planen. Och den tredje punkten. Du har fått ett liv. Du får välja själv att tro att den dag det blir game over för dig. Att det finns en try again-knapp. Eller bara ta slut. Eller att det finns, som det står där, continue. Det innebär inte börja om, utan det finns en fortsättning. När det är game over så finns det ett evigt liv som man får tillgång till om man väljer att tro på Jesus Kristus. Det är det Bibeln säger. Det handlar om en tro på en Jesus. En tro på en Gud som har skapat allting. En Gud som har en plan för hela skapelsen, men också för varje enskild människa. Som också har gett en möjlighet för alla människor att ha ett evigt liv. Ett liv som sträcker sig inte bara till döden, utan till och med efter döden, in i evigheten. Men det är också ett val att tro på. Det valet är ditt. Vet vi det? Nej, det handlar inte om vetenskap. Det handlar bara om tro. Och för mig är den tron ett hopp, en trygghet. Att det finns en Gud som bryr sig om hela skapelsen, men också mig som person. Som har en plan för mitt liv, men som också har gett en möjlighet att döden inte är slutet, utan en fortsättning. Det jag kan möta, de som har gått före, mina föräldrar, vänner och andra, som jag hoppas på att få möta en dag. Det är min längtan och mitt hopp, mitt ljus. Men valet är ditt varje gång. Jag bestämmer inte. Gud bestämmer inte. Du bestämmer om det finns en Gud, en plan och ett liv som du har att råda över. Som du har att bestämma dig vad du vill göra med. Låta dig ledas av omständigheter eller en plan som skaparen har. Och att du aldrig är ensam, utan det finns en Gud som är där. Vill hjälpa dig, ge dig kraft, ledning varje dag. Blir det därför en gräddfil fantastiskt lätt att ha en tro? Nej. Man brottas med livet ändå, men man är aldrig ensam. Det finns en Gud som hör när jag ber, som jag upplever finns där vid min sida. Det finns en bok som han har gett oss att läsa, som blir levande för oss. För mig är det en trygghet. Och du får välja att tro eller inte. Vi ber. Jesus, jag tackar dig för att du älskar oss, alla människor. Oavsett om vi tror på dig eller inte, så är kärleken från dig konstant. Du älskar varje människa. Tack Gud att du har skapat hela universum, stjärnorna och planeterna och jorden och varje människa. Tack att vi får komma till dig och tillbe dig. Och tack för att du har också en plan för varje människa. Att det är ingen människa som är en slump, utan det finns en tanke. Du ville varje människa här. Och hjälp oss alla att hitta den där planen som du har lagt ner i varje människas liv. Ibland långt där inne, svår att hitta, men den finns där. Och tack också för livet, Gud. Livet som du har gett oss, som inte vi har någon makt över att hur det kunde bli till, men du hade. Men hjälp oss att ta emot den gåvan och vårda den på bästa sätt. Tack också att du har gett oss en möjlighet till att döden inte är slutet, utan början på evigheten. Tack för att du har öppnat den dörren, den möjligheten. Och tack för att du finns ibland oss var och en och lyssnar på våra böner och vill hjälpa oss i livet. Amen.